Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Då kör vi igång direkt och så säger vi hej och hjärtligt välkomna till Handbollspodden Avkast. Det är jag, Emil Sjölin, som sitter här. Med mig har jag Charlie Sjöstrand. Hej, hej.
Tjena, tjena.
Och Josef Pujol. Tjena, mors.
Hej, hej, hej.
Nyss hemkommer från en liten promenad med hunden Diego Perez Marnes.
Precis, precis. Vars enda uppgift var att skita. Men det misslyckades han med.
Ska vi se, vi kastar oss väl rätt in på vår nya stående punkt och skiter i ett sånt hur är läget snack. Charlie, vad tar du med dig från veckan?
Ja, förutom två ganska duktiga favoritfall som vi säkert ska återkomma till, så kan jag väl ta med mig en liten regelgenomgång kanske.
Idag. Mäktigt. Ja. Det var länge sedan regelgenomgång.
Ja, precis. Det var ju så här att idag när den här podden spelas in, alltså söndag, så har jag varit och kommenterat Sävehof Skuru. Och före matchen så tog jag och snackade lite med Mirza Kurtagic och Mattias Wettervik. Och jag kom in i en diskussion som redan pågick mellan dem och tredje part, Martin Larsen, som var studioman idag på sändningen. Och då diskuterade de om det här sexpassningsregeln. Att det hade tagits upp i något forum som jag inte har hört eller läst. Men att det var några polska domare som hade, när handen var uppe, så hade de hela tiden visat med fingrarna hur många passningar var kvar. Mm. Och liksom räknade ner så att och fick mycket beröm för det. Att det var så här, nu är det tre fingrar uppe, då vet spelarna det. Och sen liksom så tog de ner ett finger för varje passning. Och det då liksom var supertydligt. Det var lätt för spelarna att förhålla sig till det. Och som sagt, som jag förstod det, så har de blivit ganska creddade för det då. Men det problematiserades lite då av domarduon i den här diskussionen. För att regeln är lite komplicerad när det börjar närma sig de här sista passningarna på slutet. Eller framförallt den sista. Och då tänkte jag bara höra med er hur ni tror. Om vi säger så här att jag, handen kommer upp, inga passningar har gått. Jag drar ett skott. Va? Fattar inte. Jag skjuter
mål.
I blocket, i Josefs block. Det är ju helt osannolika de här exemplen ni hör ju själva.
Det är osannolikt, ja.
Ja, att jag skulle skjuta.
Ja, två block i karriären.
Att Josef skulle blocka. Ja, precis. Jag gör ett av dem. Ja, men jag skjuter, försvaret blockar. Jag fångar bollen igen. Hur många passningar har gått?
Så här. Nu minns inte jag om det faktiskt har ändrats eller om det är på liksom remiss. För det är ju också kommer ju ske nya förändringar kring passivitetsregeln. Till kommande säsong, tror jag. Men så då tror jag att eftersom du ställer frågan så och själv var förvirrad, då tror jag att det är en passning.
Mm, det är korrekt.
Ja.
Så jag tar bollen och försöker igen och du blockar igen. Du blockar mitt skott igen och jag tar upp det. Hur många passningar har gått?
2.
Precis. Och så gör jag det här hela tiden. Fram tills...
Sjätte, då får du hela tiden nya.
Det har gått 6 passningar. Jag skjuter i block på dig. Fångar den. Vad händer då?
Då får du en ny chans.
Ja, jag får inte bara en ny chans. Jag får även passa bollen till en medspelare.
What?
Exakt. Jag får alltså en extra passning på den sjätte. Inte bara att jag tillåts fånga den fastän att...
Nej, precis.
Den logiken... Men den logiken
får en ny passning, så att säga.
Precis, inte bara att... Jag, alltså, i och med att sjätte passningen är förbrukad och jag skjuter i block så borde jag ju inte bara inte få ta upp den. Eftersom redan där är det ju då med den här logiken 7 passningar. Utan jag får dessutom leverera den till en lagkompis som förhoppningsvis kan skjuta över ditt block.
Mm.
Ja.
Den var knepig,
och det är ju inte sällan som jag pratar om att handbollen ibland är för oren, och här är ju typiskt sånt exempel. Det måste bli renare, och jag tycker, var någonstans var det Josef vi läste om det där nya regelsystemet att det skulle införas 3 passningar istället för 6?
Ja, 4 tror jag. Ja, 4. Ja, alltså det skrevs om det i dansk media, tror jag. Och jag antar att du har typ sett det på Twitter liksom. Men precis, det är en av... Det är lite nya regler på gång. Och...
För det tycker jag skulle underlätta, för 6 passningar är... Det är lite för mycket. Framförallt för en när man sitter hemma och kollar på tv. Då är det väldigt sällan jag hinner se om det är 6 eller 5 eller 7 passningar. För att man ska vara med direkt och se när handen kommer upp. Och då ska man tänka så här... Fan, kom den upp emellan den där passningen eller innan eller efter? Det där hinner jag nästan aldrig med. Och även om man hinner med så är det... Då får man liksom sitta och koncentrera sig på det snarare än något annat. Så att färre passningar tycker jag är bra. Och ska man ha de passningsgrejerna, då är det väl rätt vettigt att visa med fingrarna så alla vet hur många det är. För att i veckan var det ju åtminstone 2 tillfällen jag såg där spelarna själva inte hade koll på hur många passningar det var. Det var uppenbart att de passade och trodde att de hade en passning kvar men inte hade det. Så att, så luddig är ju regeln så att inte ens spelarna på plan vet om det.
Nej, och jag skulle säga att jag tror att tanken med de här passningarna var ju att det skulle bli tydligare. Men sen så fortfarande man det här att det måste inte vara 6 passningar, utan man får lov att blåsa av innan det. Men det har ju också i praktiken verkligen inte blivit så. För att jag antar att man ville ta bort så här godtyckligheten i det. Och det tycker jag att där har man ju direkt misslyckats, tycker jag. Så jag tycker ju att de här passningsgrejerna är helt ointressanta egentligen. Och jag menar, så exempel idag när Per Johansson la upp på Twitter från deras match borta mot Team Esper, tror jag. Där de fick dels upp passitetsarmen alldeles för fort. Och sen så här, 2 sekunder in i passiteten blev avblåsta. Och då blir det också det här märkligt när man ska då räkna passningar. De har ju inte hunnit räkna passningar.
Det är också lite märkligt att det är så himla godtyckligt tiden tills handen kommer upp.
Ja.
Men sen så är det en sån, ett försök att vara övertydlig då i hur många passningar det är. Men jag håller med dig i grund och botten, Josef.
Och ska säga att jag är däremot extremt emot det här skottklockalternativet. Bara för att det tar bort liksom nyanser inom handbollen, att det här med att man kan spela långsamt i den taktiska detaljen liksom. Så jag har sagt det också.
Vi hijackade din punkt lite där, Charlie. Vill du vidare med pinnen? Eller
nej. Alltså,
det var... Kan jag gå vidare apropå det? För att jag skrev ju en grej igår, så såg jag... Eller förlåt, får jag det, Charlie?
Ja, by all means.
Apropå de här nya reglerna som vi kom in på. Eller de ligger på någon slags remiss. Jag vet inte exakt om de är, liksom, det ska bli så. Eller om det... Ja, kanske blir så. Jag vet inte. Men ett av förslagen är ju att det ska bli progressiv bedömning på skott i ansiktet på målvakten även under spelet. Alltså nu är det ju så att det är bara på straffkast det kan bli rött. Och då endast om målvakten inte har rört på sig. Och nu är det då att ja, det ska bli gul kort 2 minuter sen rött kort i en progressiv straffskala.
Progressiv på per spelare eller per lag, vet du?
Jag antar att det är per lag, för det var riktigt sjukt om det var per.
Ja, det,
ja, det hade alla spelare får skjuta målvakten var sin gång. Ja.
Det blir nästan, straffet blir nästan en uppmuntran till att skjuta målvakten mer,
ja,
i huvudet.
Precis.
Men herregud, vad, jag säger inte att det är dåligt, jag säger bara att det här också kommer bli oerhört svårt att bedöma.
Ja, det vet vad jag säger.
Alltså, vad är värt en varning? Vad är värt en utvisning? Ja, alltså, är det alltid skyttens ansvar då?
Så har jag förstått det så. Och det är det jag tycker att det här är så jävla sjukt dåligt alltså.
Ja.
Men dels så här. Alltså, för att, anledningen till att jag kommer att tänka på det är för att i gårdagens match mellan Alingsås och Kristianstad så blir Anton Hagvall heter han, va? Filip Hagvall?
Anton
Hagvall, målvakten i Alingsås, träffade i ansiktet typ 3 gånger. Och,
nej, typ 6 gånger.
Ja, och det är ju såklart skitsegt för honom. Men alltså, Jenny kommenterade en gång då att jag reciterar. Spelet är för farligt för målvakten så som regelverket är just nu. Och hon var då också inne på att det här i framtiden skulle bli hårdare bestraffning. Men alltså, jag vet inte hur stort problem, jag fattar ju att det är jävligt ont där och då. Men hur stort i ett liksom så här, hur farligt är det att vara målvakt? Hur vanligt är det per säsong då till exempel att en målvakt faktiskt blir skadad av skott i ansiktet?
Ja, fast där är det är väl ändå, där har väl antalet hjärnskakningar i och för sig ökat ganska markant. Det är ju inte ovanligt att alltså det är ju ganska, det är ju flera exempel per säsong i alla fall där målvakter får stå över för att de har fått skott mot ansiktet och huvudet, så att de liksom får vila matcher och hjärnskakningar som följd.
Ja, precis, och det vet jag också. Det
gör man ju relativt ofta.
Gustav Fagerling har väl haft
10 år sedan
mycket problem med det, och Martina Törn
Bella Moratido, Therese Wislander fick lägga av.
Ja, och det är ju såklart jävligt synd om dem där och då. Men det är ju liksom, jag tycker att man kan inte ta bort alla liksom alla olycksfall inom en idrott, så att säga.
Men är inte just progressiv bedömning ganska bra då? För då är det första gången du gör det gult, sen tvåa, sen rött. Då kan du liksom inte sätta det i system och du kan inte göra det.
Nej, men jag tycker inte att det är ett problem att det, alltså det är såklart ett problem att de skadar sig, men det är inte ett problem att folk liksom, som man skulle kunna tro att folk liksom, eller som Filip Stenman anklagade sig typ för att skjuta Lukau i ansiktet.
Precis, de det kostar folk SM-guld.
Jo, precis.
Vi vill spela om den matchen.
Ja, och då Lukau skadade ögat, tror jag, på ett ganska allvarligt sätt som då gjorde att han fick de där coola brillorna som han sen fortfarande använder. Men det är ju inte, det är, jag har aldrig sett det i mitt liv att det är satt i system. Liksom.
Nej,
det kanske det inte är, men jag tänker å andra sidan, med tanke på att min uppfattning i alla fall är att det är ett ökande problem.
Ja, då tycker jag att man kanske kan kolla på de här typ hjälmarna som många danska spelare använder.
Ja, alla studier som jag har...
att det är falsk trygghet, ja.
Som jag har tagit del av, låter som att jag har läst om, men liksom det jag har läst om studierna då, är att det hjälper ingenting.
Nej, och då har jag
när
också
det kommer en boll rätt i plytet för dig.
Nej, och jag har också hört, typ läst på Twitter, att så som handbollar är just nu, så mjuka som de är, att det typ inte kan rendera i hjärnskakning.
Okej, så alla målvakter som har fått hjärnskakningar nu, ja, det är alltså, bara placebo, eller?
Det var det dummaste jag hört på länge, Josef. För att vi har ju uppenbara bevis på att det blir det.
Alltså, Tate Reynarsson som skjuter 140 km/h med en svinmjuk boll som du säger då. Det skulle inte kunna rendera hjärnskakning. Jag är inte så säker på det.
Nej, alltså det är inte, jag ska fan hitta den källan jag har på det här, för det är inte, jag säger ju inte det. Alltså jag,
nej, men jag fattar inte, hur kan man säga det när det då uppenbarligen
sker? Nej, för det är som typ en hjärnskakning, fan, ska man gå in på de tekniska detaljerna kring en hjärnskakning?
Nej, det ska vi faktiskt inte.
Men att det krävs liksom att det är något hårt som faktiskt gör det.
Mm. Det är ju svårt då att förklara varför målvakterna får hjärnskakning om det nu inte går att få det av en boll.
Jo, men då kan det också vara att fan vad killisar alltså. Men att typ att de jag vet inte.
Att de ramlar efteråt och slår i bakhuvudet i golvet. Så det är egentligen mjukare golv i målgården vi vill ha.
Typ.
Mm. Ja, men det är
till och med tvivla här, Josef.
Ja.
Jag skulle gärna vilja se din, som sagt,
såklart.
Ge dig benefit of the doubt här.
Ja, jag googlar.
Som visar att man inte kan få en hjärnskakning av en handboll. Jag tror man kan det.
Ja.
Du kan få det i hemläxa, Josef. Mm. Och under tiden som du, ja, du kanske inte behöver lösa den hemläxan nu, för nu tänker jag förhöra dig på din förra hemläxa. Nämligen, du skulle kolla med din tränare Börje Lund om han de facto hade skrivit kuk i pannan på Charlies brorsa.
I Charlies historia så ingick det ju att Börje Lund inte snubblade in, sa han väl inte, men han kom in märkbart, druckit några gravöl, tror jag du sa.
Charlie. Ja, det sa jag.
Ja,
det vet jag ju ingenting om, men det,
nej, precis.
Det som hände efteråt tycker jag tyder på det.
Ja, och det var väl det han bekräftade väl det, att han mindes inte, men att det kan såklart ha hänt, typ så.
Mm. Glädjande. Jag tänkte att vi skulle fokusera dagens avsnitt väldigt mycket på en match i SHE och en match i handbollsligan. Och det är ju då såklart toppmötena. Sävehof mot Skuru i SHE och Alingsås mot Kristianstad i handbollsligan. Vi kan väl börja med det som är allra, allra färskast. Och då menar jag ju matchen från idag då, nämligen Sävehof-Skuru, som du var expert på, Charlie.
Mm. Redaktör Schelin här. Färskast nyhetsvärdet.
Mm.
Det senaste först.
Vi jobbar ju så i den här podden. Nyhetsvärdet framför allt, tänker vi ju.
Precis. Vi behöver klippa lite, podden kommer på torsdag, men det är färskt när vi spelar in i alla fall.
Mm. Och så kommer vi med sådana fina anekdoter som är 15 år gamla och har representerats från 4 år.
Ja, precis, framförallt det. Inget fel på åldern på dem, det är mer frekvensen att de kommer med jämna mellan. Nej, men det var match idag, som du säger, helt riktigt.
En jävla överkörning från Skuru, får man lov att säga.
Mm. Ja. Nej, fett imponerad alltså. Riktigt väl genomfört av Skuru, som hade tre avbytare på bänken, tror jag. Nej, fyra avbytare, varav en var målvakt då, som aldrig hade stått i SHE eller. De hade tre utespelare att byta med.
Åh, herregud. Det ska ju inte gå att åka ner till Partille och ta två poäng med 8 måls differens då.
Nej, det kan man tycka. Samtidigt så de som spelar håller ju, alltså de matchar ju Sävehof-spelare. Alltså startuppställningen är ju riktigt stark i Skur. Men det är ju mer att man tänker att att de ska orka hålla fokus och att de ska palla 60 minuter mot ett lag som hela tiden trycker och sådär. Men det var ju det som jag tyckte var så imponerande, att de spelade så jäkla disciplinerat. För att hänga i lite det Josefs resonemang om skottklocka tidigare, så Skuru spelade liksom så jäkla smart och liksom riktigt borta spel, skulle jag säga. Man drog ner på tempot, spelade långa anfall för att, ja men fan, det är ju svinjobbigt att behöva springa ihjäl sig och stå länge i försvar, och vi har tre avbytare liksom, så vi spelar långa anfall här. Tar tid på oss, ligger ofta på gränsen till att domaren tar upp handen eller till och med gör det, och då liksom trycker vi till. Alla vet vad som kommer Många gånger så blev det mål dessutom, men när det inte blev det så var det liksom sällan som Savov kunde ställa om och trycka i andra fasen som de är så jäkla bra på i vanliga fall. Så att de var äckligt disciplinerade framåt och sen var de ju jäkligt bra. De spelade ju ett 5-1-försvar. Det var ju också, har ju också diskuterats i den här podden, att de har utvecklat det med Bjärrenholt som spets där, och det visade ju sig vara ett genidrag. Lite skrämmande att se att det räcker
så enkelt,
att bara spela 5-1 för att manövrera ut hela Sevovs anfallsspel. För det var precis vad som hände. Det är ju inte så att Skuru har revolutionerat 5-1-spelet på något sätt. Men Sevov kunde för sitt liv inte lösa det.
Är det inte heller märkligt, för de vet ju om det. Skuru har ju spelat så nu hela säsongen och de måste ha sett det och tränat på det och sådär. Är det ett underbetyg rent taktiskt eller är det...
Nej, för jag såg bara sista 20 ungefär. Men just det kring 5-1, nu vet du nog hur du spelat det så länge visserligen. Men just det med att ovanan att möta det tjänade ju vi i Hammarby när vi spelade 5-1, tjänade ju väldigt mycket på det. Att liksom, ja men... Sevov då i det här fallet möter i 22 matcher om året så möter de 6-0 liksom, och förbereder sig mot 6-0, och sen då den match 23 och 24 mot Skuru hemma borta, då ska de slå om mot ett 5-1, och då liksom, ja men säg att 95% eller är fan ännu mer, 97% av all tid tränar de mot 6-0. Alltså till vardags också, även när det inte är matchförberedande träning. Och har spelat i hela sin uppväxt, eller mött i hela sin uppväxt för det mesta. Liksom. Det tjänar man, kan man tjäna jäkligt mycket på genom att spela ett annorlunda försvarsspel. Om man såklart gör det tillräckligt bra.
Mm. Nej, det är, alltså jag vet ju själv, jag har ju mött dig, men jag har ju mött Hammarby med tre olika elitserielag. Och det var ju lika jävligt varje gång. Det spelar ingen roll hur jävla dåliga ni var egentligen.
Nej.
Det var ju asjobbigt. Ja. Man gick i fällan och man visste det. Och man studerade video. Man försökte simulera det. För det är också en annan grej. I och med att de lagen jag spelar. Jag kanske är RIK i och för sig lite på slutet. Då, vi spelar ju också lite 5-1 och lite 3-2-1-aktigt. Men annars är det ju med att. När man ska simulera på de matchförberedande träningarna. Så är ju inte vi lika bra på vi är ju inte en bråkdel så bra som ni är på att spela det försvaret, så att då funkar ju alla våra rörelser.
Mm. Ja, vi drar jävlar vad bra den här grejen var, den är helt omöjlig att lösa.
Skitbra, hur fan ska de stoppa det? Och sen då liksom när man gör det, då står Captain of the Ship lite bättre och Nisse Pettersson står lite i passningslinje och så är bara fan, så här gjorde ju inte juni 2 på träningen igår liksom.
Nej, plus att i och med att alltså i princip alla lag har ju liksom, även om till exempel då som vi och säkert Skuru har nu, att när de möter Sevov, då har de inga videoklipp på Sevovs anfallsspel mot 5-1. Men det är svenska lag som är, alltså de vet att ja, det är en mittövergång, en diagonal ytternyövergång och kanske att kanten läpper in emellanåt. Och det är det. Och det är samma sak där. Att det gör alla andra lag också. För det är de standardspelarna liksom. Och då är det de tränar dem på varje vecka och blir specialister. Men även om det är 6-0 så alltså alla andra lag spelar 6-0 och man tränar mot andra 6-0-lag så att säga. Så spelar de, kan de spela olika spel för att det finns en större palett att använda av. För att du har mycket längre tid att träna in. Liksom. Men när man då ska förbereda sig mot Skur i det här fallet. Då har man sina tre rörelser liksom som man går på. Och sen så är det såklart mycket individuellt. Med vad är Jamina bra på. För även om man vet att hon kommer i det här mammanläget. Så är hon väldigt duktig där. Liksom.
Men får jag fråga då. Om det nu är så himla effektivt att spela ett annat försvarsspel. Eller än vad alla andra lag gör. Varför gör inte fler lag det? Alltså man kan ju tänka sig flera olika varianter av att hitta ett unikt försvarsspel. Det borde ju alla göra då.
Det är faktiskt en bra fråga. Sen skulle jag säga att framförallt det viktigaste är ju att du själv har typerna för det. Och det har ju uppenbarligen då Skuru. Som sagt, nu såg jag bara 20 minuter av dagens match och inte sett. Jag kollar inte mycket så jag generellt, men det var verkligen bra. Och Bjärrenholt var ju alltså som en, även om hon inte är så lång som center, vilket jag kan tycka är en fördel, men hon är ju som en iller liksom.
Hon är så jävla aggressiv. Hon är svinbra där.
Det är jävligt mycket svårare än vad man tror att spela på den där centern. Alltså för att just det du säger, du ska ha, det är liksom inte så,
men det är så jävla
regelstyrt.
Precis. Utan det är jävla känsla för när man ska gå, när man ska backa undan och när man ska gå närmare, vilka liksom hur sin positionering, vilka ytor man ska skärma och sånt där.
Nej, precis så är det. Så det är det som du säger, man ska ha spelartyper för det.
Och dessutom då att man utlämnar ju, alltså de där bakom får ju större yta kring sig. Så att de ska ju vara skickliga nog individuellt för att kunna hantera 5-1. Inte bara extra för Bjärrenholt eller ja, personen där uppe så att säga.
Nej, och sen alltså sen är frågan, det ska bli sjukt intressant tycker jag, att se matchen på onsdag när Skur åker ner till Hör. Om de kommer, alltså hur Hör som också är liksom ett topplag. För
du pratade ju lite det här med att Savoie misslyckades i sitt skytte och att Hör eventuellt stod bättre till där.
Ja precis. Att liksom att Skuru spelar bra för Mettförsvar mot Västerås Irsta eller Skara liksom. Det är ungefär lika mycket värt som att Sävehof vinner med 6 mål mot Skövde. Det är de här matcherna som är idag, eller som är mot Sävehof, det är då man ser, okej, vad är det här, ett bra försvarsspel? Är det här någonting? Kan vi det här? Och jag tycker ju inte att Sävehof riktigt, alltså det är ett jättestyrkebesked för Skuru att kunna stänga ner Sävehof så fullständigt. Men det blev också väldigt uppenbart att Sävehof saknar helt skytte utifrån. Och inte liksom inte ens testar Skuruförsvaret. För det var inte så att de behövde göra något unikt. Alltså Bjärrenholt står helt rätt och är jättebra på att välja och sådär. Men det var liksom sådana här basic grejer som att ja, men mittnian drar isär åt ett håll och så kan ytternian komma in tomt och så komma på ett hoppskott. Det är så här. Nej, det händer inte. Utan vi tar en studs så försöker vi gröta oss igenom. Alltså jag menar, det ska, som sagt, det ska bli intressant att se Hör om de kan spela ett lite smartare anfallsspel och kanske lite mer skytte. Inte för att ja, de har inte Mikaela Messing eller Torleifsdottir längre, men de har ändå en lite annan skyttetyngd i Isabel Andersson och tycker även Emma Lindqvist. Så att då får man ju också se liksom, hur mycket det här försvarsspelet är värt. Men idag såg det ju fläckfritt ut.
Kanske lite fördel också Hör jämfört med Sävehof, att Hör då har sett det här försvaret mot ett riktigt bra lag och sett var någonstans luckorna fanns. En annan grej som jag tänkte på var intervjun med Rebecca Nilsson på tal om att ha rätt spelartyper för ett visst försvar. Alltså målvakten i Skuru, hon var ju jättebra den här matchen, tog ju säkert 5 rena lägen. Men hon sa ju också det, att det här försvaret passar mig svinbra för att jag får den typen av lägen som jag är allra bäst på. Det kanske också är en grej, en parameter att väga in, vilken typ av målvakt man har.
Verkligen.
Ja, det är ju en, nej men absolut, det är en helhet. Sen, nej men det var ju en sån grej, alltså, vi körde ju det i Alingsås, så var det ju, då vet jag, ibland, det var inte så ofta det var tv-sända matcher, men när det var så var det SVT liksom, det var ju lite mer frekvent i slutspelet, och då vet jag att både jag och Enström då som spelade ettor, vi fick ändå så här, det var ändå relativt ofta som det var så här, att man fick en liten peak av de som satt och kommenterade liksom, att vi var lite bekväma och lata, att vi inte gick in och hjälpte våran tvåa på utsidan. Men det var ju också för att det var ju superbestämt att liksom Kaplin som vi hade i mål, han gillade inte kantskott. Han ville inte ha kantskott för 5 öre, utan han tog ett läge utsida 2 alla dagar i veckan, och det är inte så vanligt, utan liksom det gängse är ju att ja, men man tätar lucka hela vägen så att de får hela tiden slå en passning till och rullar den hela vägen ut i så fall. Men hos oss var det liksom, nej fan, vi har Glenn Andersson på vänster 2, han kommer hinna dit, och hinner han inte dit så tar Kapolin alla dagar i veckan ett läge där jämfört med att jag ska gå in och så kommer ett utspel och där känner han sig inte säker liksom. Så att det är ju, apropå det att liksom, vad vill målvakten ha för skott emot sig? Vad vill vi ha avslut? Mm. Och det tycker jag också är liksom visa på att Skuru har tänkt till att ja, men de, ibland så gick de upp, inte bara med center utan med en stötte upp med ena tvåan också för att styra spelet lite inåt. Eller så, men fan, skjut då, det spelar ingen roll. Det var ibland när Sevov ändå kom in på, fick stämma av liksom på 7 meter, 6,5 meter och Skuru bara, men fine. Skjut hoppskott här då. Vi ställer ett dubbelblock och så hoppas vi att det räcker och det räckte liksom i 4x5. Och då har man också tänkt till att ja, vi kan inte hindra att de skjuter från alla ställen. Men vi kan liksom försöka styra dem och skjuta dit vi vill och där Rebecka Nilsson i det här fallet är mest bekväm. Och det var ju också, ja, det var också en fullträff.
En annan reflektion jag har från matchen är att jag tycker att Ulrika Olsson är exakt lagom bra. Ibland när det kommer fram, ja, men svinbra, jag ska förklara alltså vad jag menar med det. Hon är ju svinbra såklart, men hon är liksom, hon är inte bäst i serien på, ja, men egentligen någonting, men däremot så kanske hon är näst bäst eller tredje bäst i serien på jättemånga grejer, vilket gör att hon inte riktigt är så här landslagsspelare och inte riktigt så här utlandsproffs heller, eller i alla fall inte de liksom stora klubbarna i utlandet trycker i henne, vilket gör att Skuru har ju då kunnat ha henne så jäkla många säsonger och hon har varit jättebra alla säsonger, till skillnad från om det kommer fram en vad ska vi säga då, Tyra Axner. Hon kommer ju vara jättebra i Lugi under kanske 2 säsonger, men sen kommer hon ju dra iväg någonstans och så kommer Lugi bara ha kunnat dra nytta av henne i 2 säsonger, till skillnad från Skuru då som har haft Ulrika Olsson i vadå 10+ säsonger.
Ska tillägga till att Ulrika Olsson har ju varit utomlands i Vipers.
Ja, men det blev ju lite kort.
Ja, precis.
Av andra anledningar.
Ja, om misslyckan är rätt ord, men jag tror inte det blev riktigt vad hon ville. Men, och då, jag tror att hon är ganska nöjd med att jag tror att hon liksom satsade, när hon kom, flyttade hem, så var det nog mer en fråga om hon ens skulle fortsätta spela handboll. För att hon ville satsa på studier och karriär och sånt där. Men lyckades hitta en balans då med att kunna spela i Skuru. Och det blev ju verkligen en jackpot, lite som du är inne på. Att hon kommer ju inte, det är klart, kommer nog jättebud. Så, men hon lär ju inte sticka till liksom Ringköping i danska botten.
Men däremot håller jag med dig, Emil, för det är precis som att hon har liksom hamnat i kläm och nu är hon 30 år och då alltså så här, ja, tar man inte ut henne i en bruttotrupp, utan det som du säger, om man ska då ha en vänsternia och du vill ha skytte,
då är Isabella Andersson.
Ja, precis, exakt, för att hon är 19 år eller vad fan hon är liksom, och det är framtiden tänker man då. Men även alltså, om du ser då, ja, du vill ha en vänsternia som är stor och kan skjuta bra. Men just på den grenen så är Mikaela Messing bättre då. Och Johanna Westberg. Men Olsson kanske är, Olsson har ju andra delar i sitt spel som hon hanterar bättre än de två spelarna. Mm. Men hon har ett bra spel med linjen också. Ja, fast då finns det en annan. Då finns det Isabel Guldén och Melissa Petrén som har det. Så alltså jag förstår ju vad du menar, att hon är ju en väldigt allround och komplett handbollsspelare. Och jag skulle nog ändå säga att jag tycker att hon har bäst skott i SOE, för att säga någonting som hon faktiskt är bäst på. Mm. Men hon är ju också den 9-meterspelaren som är mest komplett.
Mm. Eller om bakåt när de inte har kortbyte.
Ja.
Mm.
Ja.
Och spelar all the time.
Mm.
Och spelar ibland i mitten, ibland två. Bra på båda. Liksom.
Mm.
Mm.
Ja, men precis. Jag reagerar på att hon bytte ju anfall försvar sista 20 i alla fall. Och då är det lika mycket för att vila säkert.
Jag tror att det bara är för att vila. Alltså, ja. Skulle de sätta upp sitt bästa försvar, tror jag hon absolut skulle spela.
Mm.
Ja, nej. Så det var verkligen... Och sen, alltså, 2 grejer till. Det ena är att återigen blev ganska tydligt att Sävehof inte har något skytte. Och det blev väldigt tydligt även mot H65 Hör, som hade en helt... De hade ju verkligen inte ett offensivt försvar, utan snarare tvärtom. Men resultatet blev detsamma. De valde ju att stå lågt med alla sex spelare istället. Men av samma anledning, det var typ så här, ja men fan, ni har snabba halvdistansspelare och vill gärna hitta linjen. Det kommer ni inte få. Skjut då om ni kan. Och det blev ingenting. Och här var det ju lite samma liksom, att vi ligger och stressar, se till att ni inte får upp något bolltempo, inte kan göra några sidledsförflyttningar. Och så, ja visst, någon gång eller något kan ni få komma in bakom här. Och se om ni kan skjuta då. Och det kunde inte Sävehof. Så där har de ju verkligen något att jobba med. Det är det ena. Och sen tänkte jag bara fråga dig, Josef. För Oskarsson var ju med. Han var väl med att träna er i Hammarby?
Ja, jag har haft det mycket. Hade han i stadslaget bland annat också.
Ja, jag tänkte kolla lite där. Så just, det kanske inte är någon slump att det är just Oskarsson som introducerar det här för mättförsvaret och får det att funka så pass bra.
Nej, precis.
Eller vad tror du?
Nej, precis. Alltså, nu har inte jag sett för mycket för att kunna liksom, jämföra det med det jag då spelade med Mange. Men det är klart att en sån som... Alltså, Mange har ju fostrat Nisse Pettersson. Tränade honom från att han var, säg, 7 år.
Är det Magnus Oskarsson som är liksom den som drog upp de defensiva strategierna i Hammarby, eller?
Nej, det kan jag inte påstå. Men han spelade ju 5-1. Alltså, han var ju ungdomstränare i Stockholm när jag var ung. Och så, jag hade han i stadslaget bland annat. Och han tränade då Sannedals 91, som då var Nisse Gunnar Pettersson, Gustav Hallén i Arnäs och Albin Falkansson, som är kommentator på Simon. Och de spelade ju 5-1 redan från liksom 15 års ålder. Så att, och vi spelade 5-1 i stadslaget exempelvis. Så att det är ju verkligen något han konsekvent har jobbat med. Och han, som sagt, jag ska inte referera Skurus försvar, men han kan ju säkert ha sett någonting i Bjärrenholt som han då vet att okej, hon kommer passa perfekt i det sättet som jag vill praktisera. Och såg att de bakom var tillräckligt skickliga för att kunna hantera det. Och då om, som lite som vi var inne på, kan man spela det bra, så är det i alla fall i svenska ligan, där alltså, alla spelare är stöpt ur samma form och är väldigt så här, 6-0, och så fort det kommer någon, ett annat typ av försvar så blir man lite obekväm, så kan man verkligen sköta framgångar, och det tror jag att han har insett.
Bra, och då summerar vi det. 20 mål i en hemmamatch för Sävehof, det var länge sedan de inte gjorde fler än så. 2028, nu leder Skuru-serien och på onsdag åker de ner till Hör. Det blir ju en jävla match att bänka sig framför. Alltså.
Ja, det hade ju varit jäkligt spännande om de, eller ja, kanske inte spännande är fel ord, men intressant då, om de hade kunnat nästan avgöra ligan på bortaplan redan i november. För att, jag menar, så många fler matcher kommer de att förlora. Och det är klart, de kan ju förlora mot Sävehof och Hör hemma, men kanske inte bägge.
Nej, det är ju mycket möjligt att om de vinner den här så är det liksom klart nu på något sätt. Spännande, vi ska snacka handbollsligan också, och där var ju Alingsås på förhand väldigt skade- och sjukdomsdrabbat mot ett IFK Kristianstad som i alla fall utifrån vad jag kunde se under matchen drog igång kommer fullt manskap. Det trodde man ju inte på förhand att Alingsås skulle ta, eller?
Nej, dock saknades ju Adam Nyfjäll redan från början.
Just det,
och det är ju ett, det visade ju sig, och det kunde man ju nästan räkna ut med, att det är ett superstort avbräck. Okej, fasta. Men nej, annars så håller jag med dig. Men lite samma känsla där när man ser de 7 som startar i Alingsås, så är det ju inte så att man tänker, oj, hur ska det här gå? Så ja, det är ett jättestort avbräck att Niklas Barud kommer vara borta 4-5 månader. Men Johan Nilsson redan är det, men han har ju varit det nu, och de har ju liksom, honom har de ju redan räknat bort. Och han islänningen var på vänster. Ja, Donny Blomgren har ju, det är klart att, alltså jag säger inte att det inte är Abräck. Men islänningen har ju varit igång nu.
Ja, och alltså, i den här prestationen så kan ju det, alltså behöver inte det spela någon roll.
Precis, jag menar bara att i en match som det här som det rör sig om så har du inte Alingsås, det går inte att jämföra med det de var tvungna att ställa på banan i premiären mot IFK Skövde, om man säger så. De har ändå liksom ett konkurrenskraftigt lag, också Franzén, han pallar och spelar där hela matchen och Hagvall gjorde det jättebra. Men nej, på förhand så kändes det som att okej, det blir tufft alltså att ta IFK Kristianstad idag. Men nej, de lyckas ju alltså. Fan, de lyckas. Du är liksom, vad ligger de en poäng? Nej, de har en match mindre spelare. Vinner de nästa, då är de en poäng efter serieledning liksom. Med den alltså den inledning de har haft med sjukdomar och skador. Alltså, det är ju helt sinnessjukt hur de har löst det.
Kommer ni ihåg när vi satt och tippade tabeller och vi sa så här att ja, men man brukar ju göra misstaget att inte tro på ett lag bara för att de har tappat några spelare. Man borde tro mer på dem utifrån hur de har spelat innan och så här. Men i år kan man inte riktigt tro på Alingsås längre. Det är för många tapp och det är liksom för stora namn. Ändå så är de där uppe igen.
Ja, och det är också att de har legat under flera matcher. Borde inom situationssäkringen förlorat. Och så lyckas de på något jädra vänster vända och vinna. Så de har haft en enorm förmåga att vinna matcher. Liksom. För de har en målskillnad på noll.
Det är liksom det. De har en målskillnad på noll och ändå på 10 matcher tagit 15 poäng. Ja, det är precis. Imponerande.
Ja, men det är hur man vänder vidare på det så är det imponerande. Liksom låg under länge mot Helsingborg, vände och vann i slutet. Låg under länge mot Lugi, vände och vann på slutet. Det är liksom 4 poäng som lika gärna kunde få 0 poäng.
Just den där säkerheten alltså på sig själva och på sin spelidé, tror jag kommer ju av den, vi pratade, hyllade om lite förra veckan, men den kontinuitet de har haft på bänken. Jag tänkte faktiskt på det när jag såg matchen, för nu är Dennis Sandberg också tillbaka på bänken. Förut var det lite så här med hon Karin Bredsdorf Larsen och tänkte man, ja, lite nytt och fräscht. Men det är liksom samma gamla Alingsås. De är uppe på 9 och slaktar bakåt och löper kontringar. Sen är det skitsamma om det är Donny Tillander eller Andreas Berg eller Benjamin Hellander. Utan det är liksom same old Alingsås verkligen. Och det är riktigt imponerande.
Andersson Moberg, grymt bra den här matchen. Så oerhört estetiskt när han spelar handboll ibland.
Mm,
det är inte en match made in heaven.
Handla Jurmala, ja.
Nej,
precis.
Direkt, alltså.
Nej, det hade varit lurigare för honom att glida förbi lika enkelt på Nyfjäll. Mm. Alltså, man såg ju att han... Det är ju intressant det där när man mismatchar så med försvaret. Alltså, Ludvig Jurmala Åström är ju jättestor och jättestark och säkert superbra i försvar mot nästan alla spelare. Men så kommer det en sån smart, supersmart kille som William Andersson Moberg och kan liksom tvärtom då utnyttja hans liksom storlek och tyngd och så. Precis som du sa ju, Josef, när du mötte några PSG-gubbar där ju. Du sa väl, ju större de är desto lättare är det på något sätt.
Ja, eller lättare, men ja, precis, desto, ja, ish liksom. Nej, precis.
Men det är lite samma där. Om man, alltså, IFK Kristianstad, på deras träningar så finns ju ingen som är William Andersson Moberg.
Nej.
Alltså, Åström tränar ju bara på möta Marcus Olsson och Olof Gudmundsson och Tejpe Renarsson också.
Och faktiskt just det med att de inte har en William Andersson Moberg gör också att tappet av Nyfjäll blir nästan ännu större. För jag tänkte på det när jag såg inte hela matchen, men att de har ju ett extremt skyttepräglat anfallsspel. Och där de kanske inte bidrar så mycket, hjälper kanske inte varandra, 9-meterspelarna. Utan det är lite så att Tejpe får bollen, kollar läget lite och någon lyfter på honom så spelar han bollen vidare. Och så gör nästa grupp lite samma sak. Och det just då passar det jäkligt bra med en liten linjerotta som löper bakom alla de här gubbarna som då tvingas lyfta på alla de här duktiga skyttarna som de har. Och då blir det när Adam Nyfjäll, som ju är kant, eller linjerottan i det här fallet, saknade, så blir det ett väldigt tapp, att hans spelstil är så jäkla kompatibel, och den matchen har ju verkligen visat sig vara bra. Men också att de saknade honom i anfallsspelet, tror jag. Eller igår eller när.
Ja, och i kontringsspelen, alltså han är alltid först upp liksom. Det är också en dimension där.
Mm.
Sen vill jag inte, alltså vi plockar ut en detalj här med liksom William Andersson Moberg mot Jörmal Åström, fine, men det är liksom, det är bara ett, det är en liten del för,
ja, såklart.
Så men så som de spelar försvarsspel i andra halvlek i IFK Kristianstad, när liksom ett enkelt isärdrag och Paulsson eller Paulsson liksom så här får ta tre stora älgkliv och hänga in, och ändå så här, han fick tre skott att skjuta in sig. Alltså det kändes som att han var stekhet, men när han gjorde sitt första mål, då hade han så här en på fyra, tror jag. Ändå var han, kändes det som att han var inblandad i allt. Han fick liksom hänga där och titta lite. Och Kristianstad sena in i täcket, hoppar, liksom täcker på 6,5-7 meter, ingen, inte överens. Och när de väl kommer ut, så kommer båda ut och så är linjen fri bakom. Alltså det var liksom så här, ja, vi gör en dubbelväxel då. Vi startar på höger och så växlar du den långa killen här på vänster nio, och så får han skjuta i krysset. Alltså, det kändes som att det var B-pojkshandboll. Och det funkade. Ja, men hur fan kan det funka då?
Nej, det borde de verkligen kunna hantera. På tal om Vranjes bara, är det inte lite oväntat att han har byggt anfallsspelet och truppen? Nu vet man ju inte hur mycket han är inne och väljer vilka spelare de ska ha i föreningen. Det kanske är sportchefen. Inte vet jag, men jag tänker så som han spelade anfall i Flensburg, då hade de ju snarare många smart snidare, alltså de hade ju Mogensen, de hade Lauger, de hade Gottfridsson, och så hade de kanske en skytt då liksom. Att det blir liksom tvärtom mot hur de spelar anfallsspel i Kristianstad nu.
Ja, ska jag säga, så att ibland hade de ju Holger Glandorf och Lars Kaufmann inne samtidigt, som var skyttarnas skyttar, så att säga. Så att
verkligen, men då hade de sannoliken någon som styrde dem i mitten.
Ja, precis, men och framförallt så spelade de på ett väldigt annorlunda sätt, även med de här skyttarna, med väldigt liksom långa anfallssekvenser och många rörelser inbäddade i varandra. Alltså det kunde vara kantväxel, rundgång, och det var liksom bara någon typ av skenmanöver innan de gjorde någonting helt annat liksom.
Mm.
Och sen så nästa gång så gjorde de kantväxel, rundgång och det tredje. Så att det var ett helt annorlunda spel, och samtidigt så kan ju det vara, alltså det är inte nödvändigtvis att samma recept kokar varje soppa samma gång liksom, så att säga.
Nej, verkligen inte. Jag säger inte att det är bra eller dåligt, jag bara säger att jag är förvånad över att det ser så himla annorlunda ut.
Precis, och det håller jag med om, utan att säga att det ena är rättare än det andra, så att säga. Alltså man får ju ändå säga att han har ju utvecklat deras anfallsspel sedan de började med de här rullarna fram och tillbaka. Så lite mer lager har det kommit liksom.
Verkligen, snarare på ett sätt så skulle man ju kunna se det som imponerande att man har två så himla olika recept i sin arsenal, men för ofta så är det ju så med tränare att man kan se så här, även om kolla, grundfilosofin.
Ja, precis. Dusjebajev, han kör ju sin grej oavsett vad det är liksom. Det är ju där är den spanska skolan, så att säga, överallt, som ett annat exempel.
Vi måste ju också säga det att Espen Christensen skadade sig tidigt i matchen, och Banke kom ju in och gjorde det i och för sig bra, men fan vilket tungt tapp det är om Christensen är borta resten av säsongen.
Men sen så såg jag bara någon rubrik, nu har inte jag K-bladet plus eller vad det nu heter, men att det kanske inte var så illa som först befarat med Christensen. Det är klart, det är några veckor / månader, men
det ska väl, ja,
men med ett behåll så behöver det inte vara så dåligt liksom.
Nej, det var väl att fysion där hade sagt att det liksom, när initialen man känner på knät, så tyckte inte han att det kändes som att det borde vara korsbandet.
Ja, okej.
Men de väntar väl på röntgenplåtar. Alltså, det är ju samma, man gör ju sig själv en otjänst när man sitter här och ställer en diagnos baserat på tv-bilder, men jag skulle ju bli oerhört förvånad om det visar sig att nej, men det var fan, det var bara ett blåmärke och en liten översträckning på det där knät, så att han är med om efter uppehållet där. Herregud vad det såg otäckt ut alltså. Han
vågade du kolla Charlie?
Ja, det gjorde jag. Och det var ju vidrigt alltså. Och han låg ju verkligen och vred sig i plågor efteråt.
Jag tänkte faktiskt gå tillbaka för att se det, för att jag hörde bara att Jenny eller DK eller vem det var nämnde att han hade kollat sig tidigt, så funderade jag på mig. Sen så ändrade jag mig när jag förstod att det nog var en allvarlig knäskada. Så att jag var nog verkligen glad över att jag inte såg det.
Nej, DK försökte ju några gånger säga på reprisen så, Jenny, kolla och säg vad du tycker. Och hon bara, nej, jag pallar inte att se det där. Och jag förstår det. Jag
hon har ju
också
haft lite problem själv med sitt knä, så att jag förstår att hon kanske inte är superpeppad på den där typen av bilder. Sen är det så här. Jag har sett den här podden också, och att liksom, det svänger ju fort. Jag tycker ändå att säsongsinledningen så har det sett ut som ett mer harmoniskt Kristianstad. Liksom ett Kristianstad som ser ut och mår lite bättre. Och man har rätt ut problem och man har visat på klass när man liksom, ja, en typ av klass i alla fall, när man har legat under mot sämre lag och ändå lyckats lösa poängen med individuell skicklighet. Och man har slått toppkonkurrenter och gjort det jättebra.
Så ja, man måste, det är väl lätt kunna, här liksom.
Exakt, ja, ja. Den ligger rätt där. Man måste ju kunna få förlora mot Alingsås på bortaplan. Det är
självklart. Ja, toppkonkurrent.
Ja, precis. Så vi kan, alltså så här, det, är inte, det blir ju lätt att vi sitter här och toksågar dem. Men när vi går in på den här matchen, så är ju inte nöjda med den. Och det var, ja, men de var ju förvånansvärt bleka.
Ja,
det är ju,
ja, men
mer
men lite som,
om, liksom,
som du var inne på också, det där med att alltså, Espen skadar sig och man saknar sin bästa spelare, ja, de nyfödda så här. Och ja, Alingsås har gjort det mycket bättre än vad alla inklusive vi trodde. Så det i sig är ju inte pinsamt liksom.
Så det kan vara bra, kan vara att väga upp det när vi sitter här och är svin sågar liksom. Så att det,
ja,
de är värda skit för matchen, men ingen behöver avgå än.
Nej, där är jag med dig. Och man vet ju att Olaf och Gudmundsson, blir det ett slutspel, blir det en semifinal eller en final mot Alingsås, då kommer han vara 1000 gånger bättre än vad han var idag.
Det är, alltså, helvete vad arg han är. Han hatar att förlora så jävla mycket. Alltså man ser liksom när det går upp för honom att det är helt kört nu. Vi kan inte ta igen. Vi ligger under med 4 mål här nu. Det är 2 minuter kvar. Alltså det brinner ögonen på honom. Det är liksom så här. Det är nära fight i varje situation. Han är så sur.
Man vet ju att det inte var många monopolspel hemma i familjen Gudmundsson som stod på bordet nu.
Och när man kommer upp som junior i Kristianstad och ska vara med på fotbollen, då vill man inte vara bra liksom. För då vet man att man får den över knäna.
Kommer han där med så jävla glidtackling. Ja, det känns ändå skönt att veta. Är det någon mer vi ska plussa för i Alingsås eller något i deras spel? Hagvall, har vi plussat tillräckligt på honom?
Han nickade bollen bra.
Ja, precis. 6 gånger eller vad det var.
Ja.
Nej, men jag tycker man kan plussa för, alltså, de här jävla random gubbarna.
Ja, julisarna som kommer in bara.
Ja, men liksom så här bara, vad är det nu som kommer in? Vem är det här? William Lund. Så är det så här, skjuter hårdast av alla. Mm. Vad är det här för gubbe de sätter in? Eller så här, Jakob Lundahl. Nej, men snälla, det här kommer ju aldrig gå. Jo, det går hur bra som helst. Det är ju någonting med Alingsås också. Snacka om att scouta. Snacka om att liksom välja spelartyper som är så här. De här gubbarna har exakt det som vi vill ha i våran Alingsås-mall. De är formbara på ett sätt som vi vill. De kommer ta sin roll till fullo. Får de 5 minuter så går de in och gör det vi säger till dem. Och så helt plötsligt så utvecklar vi dem. Och så blir de liksom supergedigna handbollsligans spelare.
Mm.
Det är imponerande.
Vi har ju pratat om Jakob Lundahl förr.
Ja.
Men för det var ju lite, jag kommer inte ihåg exakt, men det var lite tjafs när han, eller tjafs, det blev lite sura miner när han gick från Aranäs till Alingsås, va?
Ja, låter bekant.
Som väldigt ung 16-åring med ett... inte en aning om hur
det är. Ja, det var då de lockade med kulor, eller?
Ja, eventuellt liksom. Som det blev dålig stämning med William Andersson Moberg också där från Sävehof-lägret. Vilket ju på den gången i och för sig var helt orimligt. I det här specifika fallet vet jag inte. Men då utan att ha sett på dem då och knappt sett dem nu heller, men så tänkte man att det var någon ny liksom super talang. Men rätt med om jag fel så används han väl mest bakåt just nu i alla fall, eller?
Ja, men ja, det är bara där jag ser honom. Jag har nog sett honom någon gång framåt, men jag ser honom bara bakåt. Men det är just det, alltså, så här, jag tycker fortfarande inte att det har ju aldrig varit någon superspelare, men det är ju det som är grejen med Alingsås. Det här är ju ingen superspelare, men rätt som det är så är han Oskar Bergendahl och går till GOG och är svinbra.
Mm.
Alltså det är ju någonting de gör.
Att, men det är väl de lyckas... precis det som Josef var inne på. De har en sån himla kontinuitet i ledningen också, så att de kan ha den där mallen kvar. Ja, de har testat den där mallen i 10 år nu.
Ja, precis. Och jobba långsiktigt med spelarna liksom. Typ Oskar Bergendahl eller Max Dari som är hämtat. Max Dari hämtar man ju från Stenungsund, division 4 tror jag. För att sen då typ lagkapten eller årets spelare i Svenskamma.
På tal om det ska vi säga, jag glömde det då när det var landslagssamling, men jag tycker att det är värt att lyfta upp att Kassem Awad gjorde landslagsdebut. Han som absolut inte var med i några statslag och spelade i Nyköping och höll på att lägga ner handbollen, flyttade till Malmö för att plugga och tog upp liret där och nu då lirar landslag. Det är värt som en inspirationssaga.
Ja, alltså jag har ju faktiskt mött Kassem Awad när han spelade i IFK Nyköping och var vänsternia då. Och då trodde inte jag heller att han skulle spela landslaget. Det kan jag säga. Så att det är verkligen en imponerande resa han har gjort sedan dess.
Lyssna på det, alla kids där ute. Det finns en försvarsplats för alla. Inte för alla. Jag hade aldrig kunnat bli försvarsspelare.
Nej. Men jag har faktiskt blockat 2 skott i min karriär.
Berätta om de här 2 skotten, Josef.
Det ena var från Nacho Medina. Och det kommer jag inte ihåg så mycket av. Men det andra var ett enhandsblock på Marcus Stegefelt. När han spelade i Skövde.
Herregud vad bra Stegefelt var ett tag.
Mm.
Och du bjuder på anekdoter, Josef.
Ja.
Det här är en ny anekdot i alla fall. Du har blockat skott.
2+, eller?
Ja, absolut.
Ja. Nu blir man ju sugen på att kolla upp vad Stegefelt gör nu för tiden.
Det vet jag.
Mm. Berätta, det är väl
han spelar i, fan blev lite osäker, men han spelar ju Bundesliga med HSG Nordhornlingen.
Yes.
Mm. Alltså där Daniel Kuppes är väl tränare där, va?
Ja, det tror jag. Och det är ju liksom traditionsklubben Nordhorn som
sa. Ja, precis. Gamla
svenska som alla klubben. Svenskar någonsin har spelat.
Kent Harry, Ola och Gensel och Brannies, va?
Precis, Johan Pettersson. Mm.
Tobbe Karlsson också.
Ja, kanske det.
Mm, jag tror det. Jag tror att han precis har kommit tillbaka. Jag tror att han eventuellt var med i en bilolycka i somras eller liknande. Och därmed, fan, nu hoppas jag inte har fel, men därmed kom lite skadad till försäsongen. Värvades dit i somras. Men har kommit tillbaka. Gjorde 2 mål mot Kiel tror jag förra helgen eller 2 helger sedan.
Och vad var det som egentligen Stegefelt? Vad var det han lyfte någonstans? Vad var det han kom ifrån ingenstans? Och så fick han utvecklas han som fan i
han var ju Alingsås.
Det var lite det jag sökte efter.
Ja,
fast han utvecklades
i Skövde. Ja.
Ja, jo, det gjorde han.
Ja, Skövde skadade.
Jag tänkte Alingsås.
Alltså sköt straffar Alingsås. Ja. Nästan uteslutande.
Ja, precis.
Ja, så var det med det.
Min hjärnskakningskälla, den föll. Men...
Hur gjorde det, ja. Vilken skräll.
Ja. Men jag står fast vid att oavsett de här hjälmarna som eventuellt är jättedåliga eller inte, så tänker jag att typ en boxningshjälm borde funka. Med tanke
absolut.
På
Källa Josef Pujols magkänsla.
Mm. Ja, men, nej, men alltså, jag tänker ju att det måste ju finnas forskning på det, med tanke på att de är tillåtna i, eller används inom boxning i Sverige. Så måste ju de boxningshjälmarna måste ju funka. Och då tycker jag att det är mycket bättre att implementera dem istället för regler. För just det som Charlie var inne på, han hade riktigt kommit dit innan vi gick vidare. Men det där med att det kommer bli så jäkla godtyckligt. En flip, eller vem flyttade på sig, vems fel är... att, för det problemet tycker jag fortfarande finns på straffar redan. Och nu när det kommer bli så pass många fler situationer, minst 6 stycken mellan Alingsås och IFK, så kommer det, domarna ställas inför extremt svåra frågor.
Mm. Kommer det, tror vi att det kommer vara någonting med att så här, om jag får en knuff och tilldelas frikast också, då är det inte utvisning.
Så stod det i den, det utkastet jag läste. Vad det nu var.
För mm.
Ja, precis. Då kan man också bedöma knuffens hårdhet. Så att jag menar, det är ju extremt få skott som skjuts utan knuff.
Mm. Mm. Ja, men du kan ju bara gå på om det blir frikast eller inte. Får du frikast och träffar huvudet, då är du safe.
Mm-hmm.
Får du inte frikast, då är det rött kort. Men det är ännu det som jag inte ens tänkt på. En flip, det som du säger. Ja. Var går gränsen? Hur hårt får ett skott i huvudet vara?
Mm.
Den är ju oerhört pikant.
Ja, och jag skulle tippa, nu räknar jag inte, men de i alla fall skotten som Hagvard blev mest sur på nu, det var väl sådana som gick efter signal också. Det är väl de som...
Ja, just det.
Och då är det ju frikast, så då hade inte de... Ja, det är mycket med det hela. Ren blir nog fan aldrig handbollen.
Nej, men det är så jävla roligt. Fan, du är så jävla klok i mycket, Josef. För det här resonemanget, det är liksom riktigt sån. Ja, forskningen säger att det inte funkar. Men jag tror ändå att en hjälm, det borde ju ändå funka liksom.
Alltså,
det är härligt med sån liten huspopulist i podden.
Ja, det är ändå 2020 nu. Du är så jävla, du är gärna barn av din tid, Josef.
Ja, du får gärna då får ju du då komma med en källa på att funka, för att jag vet i Danmark där är de väldigt populära bland spelare, alltså bland annat Martina Törn använder ju det, som har haft väldigt problem med hjärnskakningar, och alltså Sören Rasmussen som var i Flensburg använder en annan typ av hjälm, alltså en mindre typ av pannband.
En humla, det är en humla. Berätta inte för Martina Törn att den inte funkar bara, för då kommer hon inte våga stå mer.
Nej, men alltså...
Det är en sån öldrickande dansk sportchef som bara har sagt så här: sätt på dig den här, den funkar.
Ja, men det är säkert en hel del liksom falsk trygghet i det. Det säger jag ingenting om, men jag misstänker att typ en boxningshjälm hjälper mot slag i huvudet. Och då tänker jag...
Det borde ju göra det.
Ja, och då kan vi ju då tänka sig att... ta det materialet och sätta det på en handbollsmålvakt, typ.
Mm.
Så borde ju hjälmen då funka.
För har du träffat någon eller hört någon intervju med någon boxare i kanske 50-årsåldern eller så?
Ja, inte de som är så dåliga så att de har såna hjälmar på sig.
Nej.
Nej, det var en riktigt bra.
Nästan alla boxare som jag har hört intervjua sig, de är lite sluddriga.
Jo, men det är väl också skillnad på antal. Jag vet inte hur ofta, 6 gånger var ju visserligen väldigt många för Hagvall, men det var ju extremt många då i handbollsfallet. En boxare antar jag får, ja, hur många smäller mot huvudet?
Men har du hört en 50-årig målvakt någon gång eller? Det går ju inte att förstå någonting.
Det går ju i och för sig inte att förstå någon målvakt någonsin. Nej. Det är då moden så...
Framförallt inte på franska.
Nej, verkligen.
Precis.
Nej. Och med de orden så tror jag vi rundar av podden. Vi ska säga ett stort jävla tack till alla Patreons. Och vi kan också tipsa om att nästa vecka blir det ju ett Patreon-exklusivt avsnitt. Så att om man redan nu susar in på Patreon... www.patreon.com/avkast så ligger man ju i framkant för det avsnittet. Och vi ska också säga att Christian Albinsson är på intervjubollen med Mattias Zachrisson. Det kommer en intervju, säger vi.
Och han har prällat en intervju.
Han har prällat en intervju, så att den... Mm. Den, vi sätter inget datum. Den kommer när den kommer, helt enkelt.
Mm.
Precis. Så tune in, så blir det kanske en 2 år gammal anekdot från mig och nya forskningsrön från Börjo. Ses på Patreon.
Ja, det sålde vi in fint. Tack som fan. Mm. Hej.
Hej.
Ha det gött. Fötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och likaså på galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punk. Och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred. Och bränna mina böcker som ved. Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det förflutna tonar upp som en overtyr. Våra liv blir till sist i harmoni. Med den värld vi har att leva i.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.